Ja, vilken förmån det är att prisa Gud, att tillbe den helige, han som är helig, och ändå välja att umgås med oss. Det är så, så uppmuntrande. Vi har en stor Gud. Och det är så härligt också att stå här idag och ha förmån att predika till er. Det hade naturligt varit mycket roligare om också du kunde vara här idag. Men nu dröjer det inte så länge till tills vi äntligen får träffas igen lite mer, där vi får öppna upp kyrkan, där vi får mötas igen och tillbe Gud tillsammans, tillbe den helige. Lite om mig själv. Jag blev ju presenterad lite här innan. Jag heter Anki Kirimo Mugabo, för ni som inte känner mig. Jag är gift med Josef och vi har 3 barn som är 8, 5 och 1 år gammal. Vi bor här i Hässleholm och så jobbar jag i New Life Church som en av pastorerna där. Och idag så är det ju morsdag. Och jag tror att vi har alla olika relationer till en sån dag som morsdag. Vissa av er som tittar, ni är mammor till småbarn som jag, som redan i morse fick en stor kram, som fick en present kanske av dina barn. Andra har barn som är redan vuxna, som har sina egna familjer, som kanske kommer hem till dig på eftermiddagen någonstans där. Och ni ska fira tillsammans, ni ska äta tillsammans, fika tillsammans. Vissa av er har kanske inte fått barn, har inte fått möjligheten att få barn. Och andra har inga barn än. Och så finns det män såklart också som aldrig kan bli en mamma. Så utifrån våra liv som är så olika, så har vi också olika relationer till en sådan dag som morsdag. Men jag tänker, vi är ju alla barn till en mamma. Alla är vi barn till en mamma. Och såklart är där relationerna till våra mammor också olika. Men oavsett vem du är, om du försöker tänka dig in i en mammas situation, när hon ska föda fram ett barn, och när du försöker föreställa dig hur stort det är att föda fram ett liv, att ge liv till någon, då tror jag att vi alla bör uppfyllas av tacksamhet för livets gåva. Att livet är en gåva. Och det är inte, alltså, livet är en gåva ytterst av Gud, men också av din mamma till dig. Att hon valde att föda fram dig, att ge dig liv. Så därför tänkte jag att vad passar bättre än att läsa en text där en kvinna har huvudrollen. Och jag vill läsa tillsammans med dig berättelsen om Hanna som vi hittar i Första Samuels boken. Och jag vill försöka ta med dig in i hennes liv, in i hennes situation där hon levde och vad hon kände, vad hon upplevde. Och jag tänker, om det hade funnits morsdag i Hannas tid, så hade det varit en av de svåraste dagarna för henne. Och vi ska se varför. Vi kan läsa från Första Samuels boken kapitel 1. Jag läser från Bibel 2000 och vi börjar med vers 1 och 2. Där står det: i Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufsland och var son till Jerusham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf av Efraims stam. Elkana hade 2 hustrur. Den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Hanna är en kvinna i Bibeln som är gift med Elkana. Och direkt i början av berättelsen så får vi veta var hon befinner sig. Att hon befinner sig i en livssituation som för med sig en hel del problem. Berättelsen börjar liksom zooma in direkt på Hannas liv i de första verserna. Och det första problemet är att hon är inte den enda hustrun till Elkana. Utan Elkana, han har en till hustru som heter Peninna. Och Bibeln är väldigt tydlig med att Guds ursprungstanke är att en man ska leva ihop med en kvinna. Det ser vi redan i skapelseberättelsen. Det är det teologiska och etniska idealet. Men ändå så finns det en del berättelser i Bibeln där vi ser att polygami förekommer. Där män har 1 eller 2 eller fler kvinnor. Och framförallt ser vi det hos kungar, hos ledare i landet i Israel. Men bland den vanliga befolkningen verkar det inte vara så utbrett. Men vi ser det hos kungar och ledare i landet. Och vi kan se att polygami är en praktik i Gamla Testamentets Israel som tolererades på något sätt. Men ändå så kritiserades det. Man kan tänka sig det som att Gud sätter en standard. Men sen lever människorna inte upp till den här standarden. Så man tillåter att avvika lite grann från det som Gud har satt som standard. Men ändå så försöker man påminna och undervisa om att det är inte det som Gud har tänkt sig. Och därför fanns det olika lagar som skulle begränsa män från att utnyttja kvinnor i polygama äktenskap. Det var för att skydda kvinnorna. Och den tiden som berättelsen om Hanna utspelar sig i, det hände mellan domartiden och upprättandet av monarkin, där Israels folk väljer att ha en kung. Och den tiden karakteriseras av att Israel ständigt avfaller från Gud. De gör vad som är ont i Guds ögon. Och så kallar Gud domare som ska kalla folket tillbaka till honom. Och det står i sista versen i domarboken, kapitel 21, vers 25. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Och sen första Samuelsboken handlar ju i stort sett om hur folket önskar sig en kung för att bli lik alla andra nationer som har en kung. Och vad de då säger till Gud är: vi vill inte ha dig som kung. Vi vill ha en mänsklig kung, någon som regerar över oss. Vi vill bli lik alla andra. Vi vill bli som dem. Och så till slut så ger Gud dem det som de vill ha. Han ger dem en kung. Och så smörjs Saul först till kung. Och i början går det bra för honom. Och sen går det dåligt för honom. Och så kommer David bli kung. Det är typ det som första Samuelsboken handlar om. Så i den tiden gör folket vad de själv tycker är rätt. Och polygami är en av de här sakerna. Men Bibeln problematiserar att det är väldigt svårt och nästan omöjligt, som vi också kan tänka sig, för en man att älska båda kvinnor lika mycket. Det slutar alltid med att han älskar en kvinna mer än en andra. Och så är det med Hanna också. Hon är den som Elkana älskar. Och Peninna är den som är inte älskad. Men Peninna får barn. Och Hanna är barnlös. Hon är ofruktsam. Och där har vi det andra problemet. I den tiden var det så viktigt för en kvinna att hon kunde föda barn. Och inte vilka barn som helst, utan att hon kunde föda söner. Det var kvinnans huvudroll. Att föda fram en avkomling, en son åt sin man. Det var nämligen så för israeliterna betydde släkten och familjen så mycket. Det var som att som familj så hade man skyldigheten att föra släktledet vidare. Och därför ser vi att många berättelser i Bibeln, de introduceras med släktledet först. Och så är det med Elkana också. Han är son till den, son till den, son till den, son till den. Släktet är så viktigt i familjen. Och när man var en kvinna som var ofruktsam, så bröt släktledet av. Föreställ dig att vara den som är skyldig att släkten inte kan föras vidare. På grund av dig. Om du är ofruktsam så kunde släkten inte föras vidare. Och det är det som Hanna upplever. Hon kunde inte förändra sin situation. Hon står där med skam. Samhället ser ner på henne. Och hennes namn betyder egentligen den benådade. Men det hon upplever är allt annat än nåd. Så han är gift med Elkana och han älskar henne. Men hon kan inte hjälpa honom att föra hans släktled vidare. Så därför är det troligt att han då, vid det tillfället, när han märker att Hanna inte kan ge honom barn, så tar han sig en till hustru, Peninna. Och hon föder söner och döttrar år efter år. Hon har många söner och döttrar, står det. Så därmed har han ju säkrat sitt släktled genom att ha en annan hustru. Om vi tänker oss in i Hannas situation. Hon lever i ett polygamt äktenskap. Hon får dela sin man med en annan kvinna. Hon är älskad av Elkana, men hon kan inte få barn. Samhället ser ner på henne på grund av hennes ofruktsamhet. Hon står där med skam. Men inte nog med det. Det nästa är att Peninna provocerar henne på grund av hennes ofruktsamhet. Och det kan vi läsa vidare om vi fortsätter. Läsa från vers 3 till 7. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Shilo för att tillbe och offra till Herren Sebaot. Där var Elis båda söner Hofni och Pinhas präster i Herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet. Medan Hanna fick en enda. Men Hanna var den som han hade kärast, fast än Herren hade gjort henne ofruktsam. Hennes rival retade och förutmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. Elkana, han framstod som en gudsfruktig man som år efter år reser till Kilo för att tillbe Herren. Och vid den tiden så kunde man inte tillbe Gud när man ville eller var man ville, utan man fick tillbe Herren i helgedomen. Det kan vi läsa om i 5 Moseboken kapitel 12. Och när man offrade åt Herren så brukade man hålla en offermåltid där man åt och drack tillsammans, och man delade offerköttet och satt tillsammans med familj och åt tillsammans det. Det var som en gemenskapsmåltid med Gud. Och så ser vi att Hanna och hennes barn, de får alla sin del av offerköttet så att de ska bli mätta. Och Hanna får också sin del så att hon ska bli mätt. Men hon har inga barn som man kan dela ut någonting mer till. Och jag tänker mig att det kan ha sett ut så här, att Peninna slår sig ner med alla sina barn på en sida. Och så går Elkana och delar ut, fyller tallrikarna med offerköttet. Och det tar sin tid tills alla barn har fått. Och så Hanna sitter kanske lite avsides. Och så går han till henne och ger till henne. Och det var det. Hon får det som hon behöver, och Peninna får det som hon och hennes barn behöver. Så har vi på ena sidan Peninna och på andra sidan lilla Hanna. Och den här situationen använder Peninna för att provocera Hanna, för att reta henne. Och jag tänker det som om det hade funnits morsdag vid den här tiden, så hade Peninna valt det tillfälle för att provocera Hanna, för att retas med henne. För att förutmjuka henne år efter år. Det är som om hon säger till Hanna: du är kanske den som Elkana älskar, men jag är mamman i huset. Jag är den som ger honom barn. Jag är den som för hans släktled vidare. Hon provocerar henne. Hon retar henne. Hon säger: du är ingenting. Peninna kunde ju bara vara tacksam över att hon fick barn. Att hon får ge liv till barn. Men hon väljer också att provocera och reta Hanna. Och det gör Hannas lidande ännu värre. Om vi då läser från vers 8. När Hanna då grät och inte ville äta, sa hennes man Elkana till henne: varför gråter du, Hanna? Och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än 10 söner? Elkanas fråga, de kan ses som ett försök till uppmuntran. Det visar på något sätt att han bryr sig om Hanna, att han älskar Hanna. Men det verkar som att han inte riktigt förstår Hannas sorg och frustration över att hon inte kan få barn. Han säger till henne: jag är allt du behöver. Vad vill du ha mer? Du har ju mig. Och han försöker lösa hennes problem. Men han inser inte att Hanna har behov som han inte kan fylla. Hanna har en längtan att vara mamma. Att sluta stå där med skam. Att bli sett av samhället som en riktig kvinna. Och det kan han inte lösa. Så detta är Hannas situation. Hon måste ha känt sig förkastad och bortglömd av alla runt omkring henne. Av samhället som ser ner på henne för att hon är ofruktsam. Av Peninna som retar henne, som förutmjukar henne. Av Elkana som inte förstår henne. Till och med av Gud som har gjort henne ofruktsam. Som har tillåtit att hon befinner sig i den här situationen. För det står i bibeltexten att Herren har gjort Hanna ofruktsam. Och detta betyder ju inte att Gud är orsaken till att alla kvinnor som inte kan få barn, att de är ofruktsamma. Att det är Gud som gör det. Men här i den här texten, i Hannas situation, så står det att det var Gud. Och han hade en plan med detta. Han hade en tanke med det. Men Hanna får inte veta varför. Hon befinner sig i den här situationen. Hon vet inte hur det kommer sluta. Hon vet inte varför Gud gör så. Och hon får inte veta. Det enda hon kan göra är att lita på att Gud är Gud, och att han vet varför, och att han vet vad som är bäst. Och det jag vill komma idag är att se hur Hanna reagerar på sin situation. Och då läser vi vidare från 9 till vers 18. Efter offermåltiden i Shiloh trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande gav hon honom detta löfte. Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud. Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. Hur länge ska du bära dig åt så där, sa han. Se till att bli av med ruset. Men Hanna svarade, nej herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Då sa Eli, gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Hanna befinner sig i en väldigt svår situation med stora problem, olika problem. Men i hennes bön så ser vi att hon inte skyller på Gud. Hon blir inte arg på honom, och hon isolerar sig inte från honom. Utan allt det som hon upplever, det leder henne till Gud. Hon vänder sig till honom. Förkastelsen som hon känner från olika håll, det leder henne inte till att bli bitter och hopplöst. Utan hon tar allt detta, all den här smärtan leder henne till Gud. För hon vet att Gud är den enda som kan göra någonting åt det här. Gud är den enda som kan hjälpa henne. Och det här, den här bönen är inte bara en snabb Gud hjälp mig bön. Utan Hannas bön är en bön i vilken hon utgjuter hela sitt hjärta inför Gud. Med tårar och med gråt, uppriktigt och ärligt. För att hon vet, om det är någon som kan förändra min situation så är det Gud. Det finns ingen annan. Hon går till källan av livet. Hon vet att det är bara Gud som kan ge henne frid. Och jag tänker att hon skulle ha varit, kunna vara en bitter kvinna. En kvinna som går runt och liksom sörjer hela tiden, som klagar över sitt liv. Säger jag har det så dåligt hela tiden. Men det gör hon inte. Hon går till Gud med sin bitterhet. Och hon utgjuter sin bitterhet. Så hon ger sina frågor till Gud. Hon ger sin längtan, sin sorg, sin situation till Gud. Och hon lämnar det där. Hon lämnar det hos Gud. Och när hon talar med Gud så kallar hon sig för en tjänarinna. Lilla Hanna, hon gör sig liten inför Gud. Hon säger, Gud, du som är så stor, kan du se på mig? Kan du se på mig, lilla Hanna? Kan du se mig? Hon går inte till Gud och säger, Gud, jag förtjänar en son. Du är skyldig mig en son. Du måste lösa mina problem. Utan hon ödmjukar sig inför Gud. Och hon ber om hjälp. Hon ber om nåd. Att hennes namn ska bli det som hon är kallad. Den benådade. Hon vill få nåd av Gud. Att Gud förbarmar sig över henne. Och som en del av hennes bön så ger hon Gud ett löfte. Om jag får en son så kommer jag ge honom tillbaka till dig Gud, säger hon. Och hon avlägger ett nasirlöfte åt sin son och säger att ingen rak kniv ska röra hans huvud. Och det kanske är konstigt för oss, vad betyder det här? Vad är det för ett löfte? En nasir, han kändes igen på att han hade långt hår. Och det var ett synligt tecken på att han var avskild åt Gud. En nasir skulle inte dricka vin. En nasir skulle inte komma nära eller vidröra en död människas kropp. För att man var avskild åt Herren. Och han har säga, min son, han ska vara en nasir. Han ska vara någon som är avskild åt Herren. Om du ger mig en son så kommer jag avskilja honom för dig hela hans liv. Hon lovar att hon ger sin son tillbaka till Gud. Och nu när hon ber så väldigt intensivt inom sig, och rör sina läppar utan att orden hörs och hon gråter inför Gud. Så ser prästen Eli henne och tror att hon är berusad. Och vid de här offermåltiderna så var det vanligt att man drack mycket vin. Så klart tänker han på att hon har haft en offermåltid och hon har blivit berusad av vin. Men så säger hon, det är inte så. Det finns en annan orsak varför jag sitter här, gråter, rör mina läppar utan att det kommer ut några ord. Det finns en annan orsak. Det är för att jag har utgjutit mitt hjärta inför Gud. Hon håller inte sin bitterhet inom sig själv, utan hon utgjuter allt detta inför honom. Och när Eli inser att hon är ärlig, att hon har bett en ärlig bön, så tillsäger han henne Herrens frid. Och han ger henne sin prästerliga välsignelse och säger, må Gud ge dig det som du bad honom om. Och han vet ju inte vad hon har bett om. Han har inte hört ett enda ord. Men för Hanna blir det en bekräftelse att Gud har sett henne. Gud har hört henne. Gud kommer ta sig an hennes situation. Och detta leder till glädje. Hon får sin glädje i Gud. Hon får frid i Gud. Även om hennes situation fortfarande är oförändrad, så förändras Hanna på insidan. Hon har mött Gud. Hon har mött frid. Och hon litar på att Gud kommer ta sig an henne, så hon kan lägga sin sorg ifrån sig. Så vi ser här i Hannas bön, så gör hon en emotionell resa. Från början är hon ledsen och gråter i tårar, känner sig förkastad, inte värd någonting, tills att hon får nytt hopp. Hon känner sig sedd. Hon ser att Gud, han tar sig an mig. Hela tyngden lyfts från hennes axlar. Och hela hennes ansiktsuttryck förändras. I början är hon sorgsen. Och sen till slut så står det, hon börjar äta och hon är inte längre ledsen. Hela hennes livssituation har inte förändrats, men hon har förändrats på insidan. När hon lämnar templet så kommer hon se Peninna med alla sina barn och känner den här längtan efter att hon fortfarande har den längtan efter att få ett barn. Det är fortfarande samma omständigheter, men hon har mött Gud. Hon har fått frid av Gud, en frid som övergår allt förstånd. Och hon vet att Gud, han kommer ta sig an henne. Och det gör han också. Om vi läser de sista två verserna, 19 och 20. Nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel. Ty, sa hon, jag bad Herren om honom. Det är det som Samuel betyder. Så Hanna upplever hur Gud tar sig an henne. Hon befinner sig mitt i en livskris, där hon känner sig förkastad av människor runt omkring henne och även av Gud. Samtidigt som hon inte förlorar hoppet på att det är bara Gud som kan ändra hennes situation. Så det leder inte till bitterhet, utan hon tar allt det hon känner och lämnar det inför Gud. Hon gör det rätta. Hon inser att det är bara Gud som kan ge henne hopp. Så genom att vara öppen med sina känslor inför Gud, så får hon en ny frid och en ny glädje inom sig. Och den här berättelsen om Hanna är en berättelse som ger nytt hopp. Man utgår ifrån att första Samuels boken blev färdigskriven under tiden när Israels folk befann sig i exilen. Och då är vi en tid efter kung David och efter att Jerusalems tempel har blivit förstörd och efter att babylonierna intog Jerusalem och tog folket till exilen. Och exilen var en jättesvår tid, en jobbig tid för folket. De förlorade allt. De förlorade allt hopp. De kände sig bortglömda, förkastade av Gud. De kunde inte förstå hur Guds tempel kunde förstöras. Templet där som Gud är närvarande, där som Gud bor. Hur kan det ske? Hur kan folket bli bortrövat och komma in i exil? Och där kan den här berättelsen om Hanna tala in direkt i deras situation. I en situation av hopplöshet. En situation av ofruktsamhet i exilen. Där de har glömt, där de har tappat allt. Så visar den här berättelsen. Ni är inte glömda av Gud. Gud ser er. Gud hör er. När folket vänder sig till Gud och ber och utgjuter sitt hjärta inför honom, sin sorg, då kan de vara säkra på att Gud, han möter dem. Han vill möta dem. Han är intresserad av dem. Och han kommer ta sig an dem. Så precis som han gjorde med Hanna, så ger den här berättelsen folket i exilen nytt hopp. Att de får komma till en punkt där de får frid. Där Gud leder sitt folk ut ur exilen igen. Och det ser vi i historien. Det tog en tid. De var i exilen en lång tid. Men sen så ledde Gud folket dem ut. Han kom ihåg dem. Han hjälpte dem att komma in, tillbaka in i sitt land. Och jag tror att många ser just den här tiden som vi lever i, den här coronapandemin, också som en tid av ofruktsamhet. En tid där vi kanske känner oss bortglömda av människor runt omkring oss. Vi känner oss bortglömda av Gud. Vi säger, Gud, varför sker det här? Varför kan vi inte träffas? Det är som folket i exilen. Templet blir förstört. Vi kan inte gå till kyrkan. Det tas ifrån oss. Vi kan inte mötas så som vi är vana vid. Varför händer det här? Varför befinner vi oss i den här situationen? En tid av ofruktsamhet. Och så kan vi lära oss av berättelsen om Hanna. Att Gud, han ser oss oavsett våra omständigheter. Han ser oss, han vill ge oss hopp så som vi var i stan och delade ut rosor. Det finns hopp. Det finns hopp. Gud har inte glömt oss. Gud är med oss. Han hör våra böner, han ser oss. Och han kommer ta sig an oss. Och han kommer svara oss. Så vi ska inte låta den här tiden skapa bitterhet i våra hjärtan. Utan gjuta ut det inför Herren. Och vänta på att han kommer ge oss svar. Och så visar den här berättelsen också att Gud tar sig an individen. Han såg lilla Hanna. Som inte var så mycket värd. Och jag vet inte i vilken situation du befinner dig idag. Den här veckan, det här året. Om allt rullar på så som det ska. Eller om du möter motstånd och svårigheter. Men jag tror att vi alla går igenom saker. Eller vi har gått igenom saker. Situationer där vi känner att de pushar oss. Till våra gränser. Och kanske ännu längre. Så att vi känner att vi kan inte bära det här än längre. Och kanske är morsdag också en sådan dag för dig. Där du känner dig ensam. Du känner dig övergiven. Du känner dig missförstådd av andra. Och så vill jag säga till dig att Gud, han ser dig. Gud, han vet vem du är. Han bryr sig om dig. Och han vill möta dig. Han vill ge dig frid i hjärtat. Och han vill ge dig hopp. Så det som vi kan lära oss av den här berättelsen är att Gud, han överger aldrig. Även om det känns för oss så att Gud har övergett oss. Så gör han inte det. Han ser och hör när ingen annan gör det. Så det finns hopp. Och ofta använder Gud sig av de här svåra situationerna i livet. När vi går genom lidande, smärta, sorg. För att dra oss nära sig själv. För att påminna oss om att just det, jag är beroende av dig Gud. Jag lever inte mitt liv helt själv. Det kan jag inte. Utan jag är fullständigt beroende av dig. Så Gud använder det för att vi ska inse att vi inte klarar oss själva. Vi behöver honom. Vi behöver honom som kung. Vi ska inte kalla efter en mänsklig kung, utan vi behöver honom i våra liv. Och då kan vi lära oss av Hanna. Hon tar sin situation till Gud. Hon erkänner sin svaghet. Hon erkänner sitt beroende av Gud. Och hon ber så länge tills hon kommer till den här platsen där hon känner frid. Där hon känner hon har mött Gud. Hon har fått uppleva hans frid. Hon lämnar allt hos Gud. Och i detta, i mötet med Gud, så förändras hon. Och vi ska göra som hon. Vi ska ta våra situationer till Gud. Vi ska kasta våra bekymmer på honom, för han sörjer för oss. Vi behöver be tills vi kommer just till den här platsen av frid. En frid som övergår allt förstånd. Vårt bönesvar, det ligger i mötet med Gud. Det står i Filipperbrevet 4, vers 6-7. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det finns en frid hos Gud som övergår allt förstånd. Och den här friden kan vi inte förklara. Det kan vi inte förklara. Det går inte. Det är en frid som vi upplever när vi möter Gud. Och låter honom få veta alla våra önskningar i bön. När vi utgjuter våra hjärtan inför honom. Och lägg märke till att i den här versen så står det. Att denna frid som ger oss, den har som syfte. Att bevara våra hjärtan. Och våra tankar. Guds frid. Gör så att vi inte blir bittra. Att vi inte låter våra problem förstöra våra hjärtan och leda till dåliga tankar. Tankar om oss själva, dåliga tankar om andra, dåliga tankar om Gud. Guds frid ska bevara oss från det, ska bevara våra hjärtan och ska bevara våra tankar. Jag kan tänka mig att Hanna kunde ha haft alla de här dåliga tankarna. Hon kunde ha gått runt och sagt olika saker om sig själv, om livet, om Peninna, Elkana, om Gud. Men det gör hon inte. Hon lämnar det hos Gud. Hon går till honom och där, i mötet med Gud, i Guds närvaro, där förändras hon. Där förändras hennes hjärta och där förändras hennes tankar. Så när vi spenderar tid med Gud i bön så förändras vi. När vi spenderar tid med Gud i Guds närvaro så får vi en frid som inte går att förklara. Oavsett vad vi lever i, vad vi står i, så kan den här friden förändra våra hjärtan, förändra våra tankar. Det är en frid som går längre än situationen som vi befinner oss i. Och Gud har ju inte lovat oss ett liv utan problem. Det är vi väl alla överens om. Men han har lovat oss att gå med oss. Att stå sida vid sida med oss. Igenom allt. Och Gud kom ihåg Hanna, lilla Hanna. Och varje gång när Bibeln talar om att Gud kommer ihåg någon så handlar det om hans trofasthet. Han hjälpte Hanna och räddade henne från sin situation genom att ge henne en son. Genom detta fick hon en ny framtid och ett nytt hopp. Och folket i exilen fick nytt hopp och en ny framtid när Gud förde ut dem ur Babylon in i deras land igen. De fick ett nytt hopp. Och också dig vill Gud ge dig idag nytt hopp och en ny framtid. Gud vill komma ihåg dig. Han är trofast. Han är trofast mot sina löften och han är trofast mot sitt förbund. Han är trofast mot dig. Så ditt bönesvar, det ligger i mötet med Gud. Mötet mellan dig och Gud. När du kommer till en plats där du känner att du fullständigt litar på honom oavsett vad som händer runt omkring. Det är frid och det är det som Gud vill ge dig. Och jag kan inte säga specifikt hur Gud kommer att svara dig. Ibland får vi det som vi ber om direkt. Ibland dröjer det en lång tid. Och ibland får vi inte det som vi ber om. Men oavsett hur Gud kommer att svara så är jag övertygad om att Gud, han bryr sig om oss. Han lyssnar till oss. Han hör oss. Han ser oss hela livet. Och han hör oss. Och han kommer att agera. Och vi behöver lita på att han vet vad vi behöver. Jag tror att det måste ha varit otroligt svårt för Hanna att hålla sin blick fäst på Gud. I allt det som möter henne. Under alla de här åren. Vi vet inte hur länge det har pågått. Alla de här åren som hon har upplevt förkastelse. Men jag blir inspirerad av henne. Att hon ändå, oavsett hennes situation, oavsett sin förkastelse, det som hon kände även av Gud, att hon vänder sig till honom. För hon vet att det är bara Gud som kan hjälpa. Det är bara Gud som kan ge mig frid. Hon vänder sig och litar på honom. Det är som ett litet barn som går till sin mamma och pappa och litar på att mamma och pappa, de vet bäst. De vet vad jag behöver och de vet vad som är bra för mig. Så jag vill uppmuntra dig med den här predikan om att lita på Gud, gå till honom i allt som du upplever. Om allt är bra, gå till honom och tacka honom för det. Om allt är inte så bra just nu, så gå till honom, utgjut ditt hjärta inför honom. Gud, han vill möta dig. Det är i mötet med Gud som du kan få fred. Utgjut ditt hjärta inför honom och han vill ge dig hopp. Det finns hopp, det finns en ny framtid och det har han också för dig idag. Jag vill avsluta med, vi kan be tillsammans och bara där du är, möt Gud. Bjud in honom i ditt liv och säg att du vill möta och vara med honom just nu. Gud, jag tackar dig att du ser oss. Jag tackar dig att du är intresserad av oss. Jag tackar dig att du hör oss när vi ber. Du känner hela vårt liv. Du känner var och en som tittar på det här just nu. Du vet vad vi går igenom. Du vet vad vi behöver. Du känner våra hjärtan. Jag ber att du möter oss nu med en frid som övergår allt förstånd. En frid som inte går att förklara, men en frid som når djupt in i våra hjärtan, i våra tankar, så att vi blir förändrade på insidan. Möt oss Gud och låt oss bli förändrade i mötet med dig. Välsigna var och en som är med här idag. I Jesu namn. Amen.